Vårt första lyssnarbrev låter så här. Vad beror det på att vissa människors sexuella behov är större än andras? Och vad beror det på att man inte alltid har så stort behov av sexualitet? Kan man tänka sig att den ömhet man får av små barn och verbal öm samvaro med maken, att det här kan vara tillfredsställande nog? Varför slocknar de tidigare så starka sexuella känslorna fastän man inte är stressad eller olycklig? Varför är det viktigt med sex? Är det viktigt mentalhygieniskt sett också om man annars känner sig älskad och tillfreds? Psykolog Harriet Hagman.
Oskar Farland säger att jag är rädd för ett liv utan äktenskap och ett äktenskap utan liv. Och någonting har drabbat det här äktenskapet. Den här, dig som frågar, din man och dina barn. Och vad som än har hänt, så försök tala med honom och fråga honom. Är du trött eller är du sårad eller någonting? Och två saker skulle jag säga här. Varför sex är viktigt. För att till exempel i ett hem där förhållandet mellan föräldrarna fungerar ömsesidigt, så det är den bästa förutsättningen för att barn ska utvecklas socialt och normalt. Och sen, om man svänger om den här saken, så i nuvarande sjukvården, som Kati Eriksson skriver om, så är kärnordet ett gammalt norskt ord, ans. Det är inte ens, man kan inte översätta det, men det är liksom vård med hänsyn till den som vårdas. Också ett parförhållande behöver ans, ditt äktenskap behöver ans. Och jag föreslår att ni båda ska gå någonstans och se hur ni vill ha det och tala ut om det.
Det här sa Harriet Hagman, som är chefspsykolog på universitetets psykiatriska klinik i Helsingfors. Sexualterapeut Karin Kinnunen svarar också på den här frågan. Hon säger så här.
Alla människor är ju olika. Också det sexuella livet är olika. Vi har olika starka behov av sexualitet och av kärlek. Och perioderna i livet växlar. Ibland behöver vi inte någon sexualitet eller kärlek alls, så kan vi uppleva det. Och ibland är det väldigt viktigt. Och du är nu i en situation med ganska små barn och mycket arbete. Och din tid upptas av hemme och kanske av ett förvärvsarbete. Jag tycker ändå att du och din man, ni är det här grundparförhållande. Ni är axeln på vilken er familj vilar. Och också efter det som barnen har vuxit upp och flugit ut ur boet, så ska du och din man vara tillsammans och ge varandra ömhet och kärlek och kanske sexualitet. Så det här borde du lite sköta om. Det är ändå viktiga saker det här mellan er, och det kan vara viktigare för honom idag än det är för dig. Så tänk lite på honom och försök sätta det in i hans situation. Och det är inte så fruktansvärt farligt att någon gång vara med i ett samlag fast man inte känner så väldigt mycket. Man känner ändå det att man gör någonting för den andra människan som är ens livspartner och livskamrat i ditt fall.
Signaturen Ännu oskuld berättar att hon är en flicka i yngre tonåren. Hon har en pojkvän och umgänget blir allt intimare. Nu undrar båda två när de kan ha samlag. Hon skriver att hon tycker att hon är för ung och därför har hon tills vidare avböjt. Men hon undrar samtidigt om hon gör rätt. Dessutom frågar det här unga paret om det är farligt att svälja sperma och om det är farligt då mödomshinnan går sönder och om det gör ont. Gynekolog Yvonne Lindros-Rantakylä svarar så här.
Båda två av de här unga paren undrar när de kan ha samlag. Och flickan tycker att hon ännu är för ung. Jag tycker att det lönar sig att vänta så länge tills båda har lust att ha samlag. Det är säkert inte så bråttom om de kan ha annorlunda intimt samliv, och båda njuter då av det. Dessutom frågade jag om det är farligt att svälja sperma, och det är det absolut inte. Men det här om mödomshinnan, om det gör ont och om det är farligt och den går sönder, så det är ju meningen att den ska gå sönder. En del har då spändare mödomshinna, så att det kan ibland vara till och med omöjligt att genomföra ett samlag. Och då behövs det ett sådant litet operativt ingrepp. Men att hos andra känns det inte alls. Och den är av naturen så liten, den här mödomshinnan, att det är helt smärtfritt.
Den här flickan är ju i yngre tonåren. Har du någon aning om när flickor och pojkar nu för tiden brukar ha sin sexuella debut? Hur har det varit på din mottagning till exempel?
Det är ganska få som kommer som 12-13-åringar. Men att det börjar bli mycket vanligt redan vid 15-årsåldern att flickor kommer och vill ha p-piller för att de har regelbundet samlag med sin pojkvän. Så att 15 är kanske redan ganska vanligt och därifrån uppåt.
Signaturen Undrande skriver: jag använder medicinen dienoestrol 0,01% 1-2 gånger i veckan för att hålla slemhinnorna mjuka. Nu undrar jag om det finns någon risk för biverkningar.
Dienoestrol är en estrogensalva som man brukar ordinera i klimakterie för torra slemhinnor och för att det lättare blir infektioner i torra slemhinnor. 1-2 gånger i veckan är en normal dosering, och med den här doseringen brukar det inte finnas någon risk för biverkningar alls.
Är det just för att upphjälpa den här infektionsrisken som man äter den här medicinen, eller finns det också någon annan orsak?
Det är lättare också om man har haft smärta vid samlag, så då gör det slemhinnan tjockare och mer tålig. Och dessutom inverkar det också på urinvägarnas slemhinnor, så att de blir starkare och man inte så lätt får urinvägsinfektioner.
Jag är en kvinna på 25 år, skriver signaturen besviken. Mitt problem är att jag inte får orgasm. Jag har fått några gånger orgasm både med min nuvarande partner, min man, och tidigare med en kvinna. Jag får också orgasm då jag masturberar ensam, men inte under samlag fastän jag masturberar. Min man och jag har talat om den här saken, men det hjälper inte. Jag lider mycket av mitt problem, för jag vill ge mig helt och hållet åt min partner under samlaget. Min kropp blir upptänd till en del, men tydligen inte tillräckligt. Då blir jag besviken och irriterad. Vad ska jag göra? Sexualterapeut Karin Kinnunen.
Det positiva vad du berättar här om dig och din man är det att du kan tala med din man om det här problemet och om dina önskningar. Men du säger att det inte har lett till något resultat ännu. Och det är också positivt att du kan masturbera dig själv. Du känner till hur du ska få orgasm och hur det känns skönt. Jag skulle föreslå för dig att du skulle berätta för din man vad du tycker om och be att han masturberar dig till en orgasm före samlaget. Och det här skulle ni kunna pröva på ganska många gånger, så att du skulle bli van vid det att du får din orgasm av din man. Och att din man är den som ger dig orgasmen, att han får den tillfredsställelsen. Och så skulle ni kunna pröva också på det sättet att när ni har samlag, Så om din man, då ni tar en sån ställning att din man är under dig och du är på honom, så att ni kan se på varann och så att din man också kan se ditt könsorgan. Och du gör då riktigt långsamma, lugna samlagsrörelser medan din man manipulerar din klitoris, din vulva. Och när du känner att orgasmen kommer, så då ska du ge tecken åt din man att han ska sluta manipulera dig. Och då ska du låta då orgasmen komma i ett samlag på det här sättet. Ett sånt här förslag kan jag ge dig nu här i radion, men för att vidare gå in på det här och reda ut det här problemet, så kunde ni söka hjälp om ni bor i Helsingfors eller var ni nu bor, på någon familjerådgivningsbyrå eller någonting sånt. Få lite mera ingående sexualterapi. Men försök nu på de här två sätten nu till att börja med.
Socialpsykolog Tuula Minkkinen Männistö har skrivit i vårt program angående flickors och pojkars sexuella utveckling. I det första programmet i den här serien redogjorde psykoanalytiker Oliver Parland för Sigmund Freuds syn på hur flickor och pojkar genomgår den psykosexuella utvecklingen. I samband med det här underströk vi att Freuds uppfattningar minsann är kontroversiella och omdiskuterade. Socialpsykolog Minkkinen Männistö tar nu fasta på de här meningsskiljaktigheterna och hon föreslår att vi berättar om Karen Horney, som till en början var Freuds elev men som senare utvecklade egna teorier. Om Karen Horney berättar psykolog Harriet Hagman så här.
Hon hade en alldeles egen uppfattning om den här sexualteorin, det vill säga hon förnekar faderns betydelse i flickans sexuella utveckling och sa istället att alla de här sociala relationerna och störningar i dem, att det är de som leder till neurotiskt lidande. Och jag har inte hört henne nämnas på många år mera, utan sen hennes betydelse är inte så stor numera.
Det här att det sociala har en så stor betydelse, betyder det att hon frånsåg då från familjens stora betydelse när barnet växer upp och finner sin könsidentitet?
Just så tror jag det.
Hur är det inom psykiatrin idag om man tänker just på psykosexuell utveckling? På vilket område har det kommit in mest nya tankar? Var händer det mest så att säga?
Då måste jag säga att det på alla områden händer hemskt mycket. Att liksom en psykiatribok som är lite gammal så får man skriva om. Men att det som hänt med ungdomar psykologiskt, så det har också gått väldigt mycket framåt. Vi är ganska starkt influerade i Skandinavien från London. Där finns Moses Laufer, hans klinik och han undervisar oss om tidigt nederlag för jaget, det vill säga breakdown. Han använder ett ord, psykos och diagnoser. Det har gått väldigt mycket framåt och man vet också mer om ungdomens utveckling. Vi har Peter Bloss från New York som har lärt oss mycket. Man vet till exempel hur viktig adolescensen är för människans utveckling och hur den borde värnas. Hur man borde förstå att 11-12-åringar är väldigt känsliga och de ska hjälpas genom sin adolescens. Och de ska kunna avstå från att vara nyfikna och titta och vara stolta och visa sig och vara sadomasochistiska eller perverta. De ska gå in till en mogen sexuell utveckling där de hittar sin partner och samtidigt avstår från sina föräldrar och sitt hem. Och det är en smärtsam process som kan leda till alla världens sammandrabbningar om sist och slut små saker och som borde kunna stås ut, för hemmet behövs för att kunna lämna det. Och sen ska jag säga om det sexuella livet, så den sexuella utvecklingen, så först var vi förstås väldigt influerade av Wienskolan och Sigmund Freud. Och sen senare så bearbetades väldigt mycket. Alltid måste ju ha en bas för att kunna utvecklas. Någon måste se det första för att det ska gå vidare. av den engelska skolan där Ernst Jones och många andra var med och bearbetade det vidare. Och sen nu liksom med tyngdpunkten i Paris. Först kom till Finland på besök och vi träffade på kongressen Janine Jasquez-Mirguel som skriver om kvinnans sexualitet. Och efter henne följer Joyce McDougall som faktiskt är värd att bli bekant med. Hennes böcker finns på engelska. Och hon är därför så betydelsefull för att hon får oss att förstå att det finns ett liv också bakom svåra symptom. Till exempel en pervert människa kan ha en orsak varför han eller hon måste bli pervert för att överhuvudtaget kunna överleva. Samtidigt också till exempel psykosomatiska som man förut nästan har sagt att de har alexitomi, det vill säga de kan inte känna någonting. Vi vet att de kan känna hemskt mycket men de har haft en orsak varför de har förträngt sitt känsloliv. Någon svår punkt i deras liv och de kan hjälpas tillbaka till att mera fullödigt få kontakt med sitt känsloliv. Sen har vi de psykotiska som också har ett liv och ett sexualliv. Och McDougall med förståelse lär oss att se att den psykotiska, alltså är man psykotisk så lever man efter det man antingen är rädd för eller önskar sig. Och är man psykotisk så är det man är rädd för eller önskar sig i ens egen kropp eller utanför i omgivningen. Det är hela modellen. Och det kan hända till exempel att unga i adolescensen kan få en sån här psykotisk period i sitt liv som är övergående. Det finns många olika sorters drag som man småningom förstår om man bara lyssnar till dem. Det gäller liksom att den gången man inte tycker om en människa har man vanligen inte förstått den. Men den gången man förstår en människa så tycker man också om den.
Men du tycker alltså på det hela taget att forskningen går framåt ständigt och att det känns optimistiskt att jobba med de här sakerna?
Jo, absolut. Ja, vi måste få större förståelse för allt och mera kunskap. Och det enda goda i hela psykoanalysen är den att ju äldre man blir så desto mer får man erfarenhet.
Signaturen Tacksam för svar skriver: jag är en man, en något äldre man kan man väl säga, för jag är 25 år. Min hustru är 3 år yngre. Vi är båda i ganska god form och vi njuter mycket av vårt regelbundna sexliv. Ibland har vi talat med varandra om det här, det vill säga om hur länge vi kan fortsätta utan risk. Finns det hälsorisker om man är äldre? Kan det vara farligt att ha sex? Och om det är så på vilket sätt är det farligt?
Med allt finns det ju vissa risker när man lever, så finns det risker att man blir sjuk eller att dö, och desto mer ju äldre man blir. Men att jag skulle inte sätta någon övre gräns för sexlivet. Det, om man njuter av det som det här paret tycks göra, så kan de gärna fortsätta med det. Det om man har hjärtfel och till exempel högt blodtryck, så kan det ju vara en viss risk nog med det här. Men att det finns så mycket andra tillfällen också i livet som gör det riskfyllt.
Finns det abortpiller och kan man få dem också i Finland i så fall? Så här frågar en av våra lyssnare, gynekolog Lindros Rantakylä svarar.
Abortpiller är prostaglandin tabletter som man då kan ta just efter att mensen har uteblivit eller redan då innan den har uteblivit, när man misstänker att man är gravid. Och det gör då att det kommer en sån här tömningsblödning eller graviditeten avbryts om man då redan är gravid. I Finland finns det bara på provstadium och man kan alltså inte få dem genom att gå till läkare och säga att man misstänker att man är gravid. Troligen kommer de någon gång i nära framtid också till Finland. Men att det tar alltid tid här med medicinalstyrelsen och alla prov som ska göras.
Finns det hälsorisker med de här tabletterna eller några andra problem, till exempel etiska problem?
Hälsorisker finns det nog. De kan ibland förorsaka ganska kraftigt illamående. Och om det är okontrollerat det här pillerätande så kan man ta den för sent och då kan det förorsaka mycket rikliga blödningar och också diarré och till och med chocktillstånd kan förorsakas av de här prostaglandinerna. Etiska problem ser jag inte något andra än det som annars också föreligger med abort, att man ska ju kunna godkänna aborten för att kunna ta ett sånt här piller. Kanske det här problemet är mindre om man då tar det innan mensen har uteblivit redan, då har det ju inte blivit något foster ännu, utan det är på ett mycket tidigt stadium det här aborten sker då.
Och samma lyssnare fortsätter så här. Stämmer det att en spiral kan fungera ungefär som ett abortpiller? Om jag löper risk att bli gravid, till exempel i den situationen att kondomen har gått sönder, så har jag hört att jag kan förhindra graviditet om jag genast följande dag går och låter sätta in en spiral. Spiralen skulle då fungera ungefär som ett abortpiller. Stämmer det?
Att sätta in en spiral genast efter samlaget fungerar också som ett abortpiller. Och det kan göras då om det har gått högst 6 dagar sedan det här riskfyllda samlaget. Och menstruationen inte borde ännu ha börjat. Om det har gått över menstruationstiden och mer än 6 dagar sedan det här samlaget, då är det redan fråga om en abort, en vanlig abort. Och då är det inte att förhindra den här äggcellen att fastna i livmodern, utan då skulle det vara att fördriva ett foster redan.
Vad innebär det? Innebär det att här kommer då lagstiftning med i bilden?
Jo, det är ju gränsen som går där just att man kan konstatera graviditeten då när den har blivit implanterad i livmodern redan med graviditetstest och då ser lagstiftningen att det behövs utlåtande och avläkare och ett vanligt ingrepp.
Förekommer det här? Har du till exempel patienter som kommer och säger att nu tror de att de kanske just har blivit gravida och de vill snabbt ha en spiral?
Jo, det förekommer nog. Det är rätt så få som känner till det, men att det ges nog upplysning om vad man kan göra när man har haft ett sånt här samlag, när till exempel kondomen har gått sönder och då blir man just upplyst om att det går att sätta in en spiral.
Min pojkvän och jag har sällskapat i 2 år och vi har på många sätt ett så varmt och romantiskt förhållande. Problemet är att han inte kan visa mig något sexuellt intresse. Han tror att de sexuella känslorna är förträngda. Trots det får han erektion tillsammans med mig. Jag vet också att det är svårt för honom att koppla ihop kärlek och sex. Hur kan det här problemet lösas, frågar ung lyssnare.
Nu är det ju nog så att det är bättre att knyta upp en knut än att hugga av den. Så du ska nog tala med din pojkvän om dina egna förväntningar på det sexuella området. Jag vet inte hur unga ni är. Och om ni eljest tycker kanske att det sexuella hör äktenskapet till. Du skriver inte om ni är förlovade eller om ni tänker leva tillsammans eller så här. Men det här borde du klara upp och tala med din pojkvän om. Och så borde du också kanske ge lite mer information åt någon om du vill gå upp och tala om den här saken någonstans. Om din pojkvän Eliasson, hur han berör dig, vilken petting ni bedriver. Smeker han dina könsorgan eller inte? Är han rädd för eventuella graviditeter? Här finns många obesvarade frågor, men ge inte upp. Det här med det sexuella kommer nog i sinom tid. Det är viktigare med de varma känslorna och kärleken.
Så här säger sexterapeut Karin Kinnunen. Och hon svarar här nu till slut också på de lyssnarfrågor som berör sexterapi. Vad är sexterapi och för vem passar den här terapiformen?
Då utgår man ifrån att det är då ett par, en man och en kvinna som har ett stabilt, ganska gott förhållande utan större yttre och inre konflikter, utan alkoholmissbruk, utan drogmissbruk. Och så ska de också kunna tala med varandra någorlunda. Att om det finns stora kommunikationsproblem i ett parförhållande, så ska man då sköta bort dem först, till exempel i familjeterapi, och sen först övergå till sexualterapi.
Det är främst sexuella störningar som man försöker upphjälpa med sexualterapi, berättar Karin Kinnunen. Det är till exempel fråga om impotensproblem, för tidig sedesavgång, orgasmsvårigheter och smärtor vid samlag. Och så här går terapin till.
Nu, vi kommer överens om att träffas ett antal gånger, kanske ungefär 10-20 gånger minst. Och då går vi igenom den sexuella bakgrunden hos båda två, tillsammans och skilt. Och så att också den andra parten får ta lite del av den andras erfarenheter och bakgrund. Och sen ges det vissa övningar som makarna utför hemma. Och i terapisituationen går vi igenom hur dessa övningar har gått, hur de har upplevt dem. Och går vidare då steg för steg, allt eftersom hur de utvecklar sig och hur de kan motta information och använda den i sitt sexualliv. Och en viss period görs övningar utan samlag. Det finns ett samlagsförbud, och så småningom så kommer vi fram till själva samlaget och övningarna där.
Vad har du för erfarenhet? Brukar det här ge resultat, den här terapiformen?
Min erfarenhet är att den ger resultat på det sexuella området och ger även resultat på andra områden. Kommunikationen blir bättre, förtroende blir bättre. Man vågar vara öppnare mot varann. Allt möjligt sånt här som följer åt.